Vi läser så Galaterbrevets tredje kapitel. Ni oförståndiga galater, vem har så dårat er, ni som dock har fått Jesus Kristus målad för era ögon såsom korsfäst? Endast det vill jag att ni ska svara mig på. Kom det sig av laggärningar att ni mottog anden, eller kom det sig därav att ni lyssnade i tro? Är ni så oförståndiga, ni som har börjat i anden, vill ni då sluta i köttet? Har ni då upplevat så mycket förgäves som det nu verkligen har varit förgäves? Alltså, att han som förlänade er anden och utförde kraftgärningar bland er gjorde detta, kom det sig av laggärningar eller därav att ni lyssnade i tro, i enlighet med det ordet? Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Så må ni nu veta att det som låter det bero på tro, det är Abrahams barn. Eftersom skriften förutsåg att det var av tro som hedningarna skulle bli rättfärdiggjorda av Gud, så gav den i förväg åt Abraham detta glada budskap: i dig skulle alla folk bli välsignade. Alltså blir det som låter det bero på tro välsignade tillsammans med Abraham, honom som trodde. Till alla det som låter det bero på laggärningar där under förbannelse. Det är nämligen skrivet: förbannad vare var och en som icke förbliver vid allt som är skrivet i lagens bok och icke gör därefter. Och att ingen i kraft av lag blir rättfärdig inför Gud, det är uppenbart, eftersom det heter: den rättfärdige ska leva av tro. Men i lagen beror det icke på tro. Tvärtom heter det: den som gör efter dessa stadgar ska leva genom dem. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, men han blev en förbannelse för vår skull. Det är ju skrivet: förbannade var och en som är upphängd på trä. Vi friköptes för att den välsignelsen som har givits åt Abraham skulle Jesus Kristus komma också hedningarna till del, så att vi genom tron skulle undfå den utlovade anden. Mina bröder, jag vill ta ett exempel från vad som gäller bland människor. Icke ens när det är fråga om en människas testamentsförordnande kan någon upphäva det eller lägga något därtill, sedan det en gång har vunnit gällande kraft. Nu gavs löftena åt Abraham, så och åt hans säd. Det heter icke åt dem som kommer av din säd, så som när det talas om många, utan det heter så som när det talas om en enda, och åt din säd, vilken är Kristus. Vad jag alltså vill säga är detta: ett förordnande som Gud redan har givit gällande kraft kan icke genom en lag som utgavs 430 år därefter ha blivit ogiltigt, så att löftet därmed har gjort som intet. Om det nämligen vore på grund av lag som arvet skulle undfås, så vore det icke på grund av löfte. Men åt Abraham har Gud skänkt det genom ett löfte. Vart det tjänade då lagen? Jo, på det att överträdelserna skulle komma i dagen blev den efteråt given för att gälla till dess att säden skulle komma, han åt vilken löftet hade blivit givet, och den utgavs genom änglar och överlämnades i en medlares hand. Men den som är medlare är icke medlare för endast en enda, men Gud är en. Är då om lagen emot Guds löften? Bort det, om en lag hade blivit given som kunde göra levande, då skulle rättfärdigheten verkligen komma av lagen. Men nu har skriften inneslutit allsammans under synd, för att det som var utlovat skulle av tro på Jesus Kristus komma dem till del som tro. Men för den tron kom var vi inneslutna under lagen och hölls i förvar under den i förbidan på den tro som en gång skulle uppenbaras. Så har lagen blivit vår uppfostrare till Kristus för att vi ska bli rättfärdiga av tro. Men sedan tron har kommit står vi inte mer under uppfostrare. Alla är ni Guds barn genom tron i Kristus Jesus. Till ni alla som har blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är icke jud eller grek, här är icke träl eller fri, här är icke man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Hör ni nu Kristus till, så är ni därmed också Abrahams säd, arvingar enligt löftet. Amen. Galaterbrevet 3. Paulus försvarar här artikeln om rättfärdiggörelsen genom tron utan laggärningar. Vers 11. Men att ingen genom lagen förklaras rättfärdig inför Gud, det är uppenbart. till den rättfärdige ska leva av tro. När Paulus lägger fram läran om syndarens rättfärdiggörelse av nåd alena, genom tron alena, då citerar han ett profetord ur Gamla testamentet. Det bör kanske understrykas. I Sverige är det vanlig föreställning i folkkyrkliga kretsar att man säger att Gamla testamentet innehåller lag och Nya testamentet evangelium. Men det är ju falskt. Gamla och Nya testamentet innehåller ju samma lära i lag och evangelium. Gamla testamentet och Nya testamentet ger oss samma lära. Viktigt är också att se att Paulus här, när han framlägger den artikel med vilken kyrkan står eller faller, på samma gång ger sig rakt in i en teologisk strid. Vi kan se, det ser vi av Galaterbrevets andra kapitel, verserna 15 och 16. När han lägger fram artikeln, då befinner han sig rakt i stridslinjen. Vi för vår del är på grund av vår härstamning judar och icke hedniska syndare, men då vi vet att en människa inte blir rättfärdig av laggärningar utan genom tro på Kristus Jesus, har också visat vår tro till Kristus Jesus. Redan i utgångsläget fastslår alltså aposteln att ingen människa förklaras rättfärdig inför Gud. 16 versen, att av laggärningar blir inget kött, ingen människa rättfärdig inför Gud. Och han styrker och bekräftar sin utsaga om lagens oförmåga att göra människan rättfärdig inför Gud. Men jag citerar profeten Habakkuks ord: den rättfärdige ska leva genom sin tro. Detta profetord var alltså för Paulus ett klart och tydligt beläggställe som visade att rättfärdiggörelse och laggärning ej kunde ställas med varandra, samman med varandra. När Paulus ännu var farisé och levde i det judiska väsendet, då hade han ej förstått detta ställe hos profeten Habakkuk. Fariserna brukade förklara detta gammaltestamentliga profetställe så att det 613 bud som av Gud hade givits åt Mose, av denne profet hade sammanfattats i ett enda bud: den rättfärdige ska leva genom sin tro. För fariserna var det alltså självklart att det här hos profeten, i detta profetställe, att det här var frågan om en förkunnelse om att en människa blir rättfärdig genom sin laglydnad, genom tro, det vill säga genom att vara trofast mot lagen skulle rättfärdigheten vinnas. Genom att vara trofast mot lagen hade en farisé att vinna rättfärdigheten inför Gud. Genom sin laglydnad skulle han bli välsignad. Vi är ju lagens folk, sa fariseerna. Och landets folk, detta folk som inte håller lagen, det är förbannat. Så menade fariseerna att frälsningens väg var laglydnadens. Jesus sa till dem: ni forskar i skrifterna därför att ni menar er i dem ha evigt liv, och det är dessa som vittnar om mig, men ni vill inte komma till mig för att få liv. Johannes 5:39-40. Fariseerna förstod ej skriften, och detta fast den skriften förkunnade trons rättfärdighet. Så blev alltså Habakkuks trösteord om rättfärdiggörelsen genom tron på löftet på Messias. Detta trösteord blev i fariseisk omtolkning en lära om liv och rättfärdighet genom laglydnad. Fariseerna ville därför bli rättfärdiga genom lagen. De ville så, och det kunde så, menade de. Men allt vad Paulus som farisé hade betraktat som en tillgång, sin laglydnad, Där han betraktar som farisé som sin stora tillgång, det betraktar han som kristen som förlust mot det som var långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus och den rättfärdighet som kommer genom tron. Filipperbrevet 3, vers 7. Artikeln om rättfärdiggörelsen genom tron utan laggärningar. Denna artikel är verkligen omvittnad av lagen och profeterna. Hela Gamla testamentet vittnar om denna lära. Det var ju den artikeln som var hotad genom Petri falska exempel. Och därför tar Paulus upp till behandling denna artikel redan i Galaterbrevet 2:16. Inte för att undervisa Petrus, utan för att styrka honom. Redan i samband med sin tillrättavisning av Petrus förkunnar Paulus nåden alena, tron alena, för att styrka Petrus. Och så följer sedan tredje kapitlet, där Paulus vänder sig till galaterna och räcker galaterna rättfärdiggörelsens artikel om en fri nåd utan lagens verk. Denna artikel var ju tidigare predikad i Galatien. Och av Galaterbrevet 3:1 framgår det hur Paulus vädjar till deras egen erfarenhet. Hur var det egentligen det hade gått till att galaterna hade blivit troende? Tändes tron på grund av laggärningar, till följd av deras aktiva troslydnad? Eller kom tron genom det predikade trosbudskapet? Ja, galaterna själva visste ju hur det hade gått till. De hade själva förhållit sig helt passiva. De hade lyssnat till Pauli predikan om korsets evangelium, som hade förmedlat till dem anden och tron i Guds stund. Samma artikel om en fri nåd genom tron, ja, den hade ju också Abraham omfattat. Så stod galaterna där i ett välsignat sammanhang. Trons fader Abraham hade vunnit rättfärdigheten på samma sätt. Han hade fått Guds löfte. Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Abrahams tro var en tro på löftesordet. Så blev Abraham dömd rättfärdig genom löftet om honom som skulle komma. Galaterna blev dömda rättfärdiga genom tro på honom som hade kommit. Rättfärdig genom tron, alena, utan laggärningar. I vår tid kan man få höra att det sägs att denna strid om rättfärdiggörelsens artikel, att den får nu betraktas som avslutad. Och så tillägger man, det är väl ändå allmänt omfattat numera, att människan rättfärdiggörs inte genom något yttre, inte genom någon yttre lag, utan på grund av något inre, när hon låter det bero på tron. Ja, då ser Gud trosgnistan, och på grundval av denna skulle då Gud dra den slutsatsen: ja, du är rättfärdig i ditt inre. Men en sån läroframställning är ju helt falsk, förljugen. Ja, det har ju framgått så klart i denna kurs. Den återger katolsk kyrkolära, och en sådan läroutveckling har också kan påträffas i pietismen. Men denna lära påträffas inte i Bibeln. Detta är ej skriftlära. Du tron framställs aldrig som grund för rättfärdiggörelsen. Tron är inte rättfärdiggörelsens grund och orsak. Som skulle människan först tro, och sedan på grund av sin inre trosakt, den som Gud då skulle iaktta, på grund av denna trosakt skulle hon förklaras rättfärdig. Vinner man då inte rättfärdigheten inför Gud på grund av tron? Nej, absolut inte. Kanske är det någon som invänder, men enligt svenska kyrkobibeln talas ju om rättfärdigheten från Gud på grund av tron. Vi kan slå upp Filipperbrevet 3, vers 9. Och där talas ju också i svenska kyrkobibeln, som vi har hört, om att låta det bero på tro. Ja, så står det i svenska kyrkobibeln. Men denna översättning är inte tillfredsställande, och den går rakt emot hela skriften. Ty Gud rättfärdiggör inte på grundval av tron. Låt oss ta upp detta först. Rättfärdiggörelsens grundval är nämligen Kristi försoningsstöd. Det lär Galaterbrevet 3:13 i det kapitel vi har läst. Den rättfärdige ska leva av tro. Och när detta profetord är citerat, då ställs sedan Kristi återlösning fram i vers 13. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Guds rättfärdiga dom drabbade honom. När Kristus gick in under syndens straff och blev ett offer för oss, då berövade han lagen dess rätt. Den kunde inte längre anklaga, till Kristus hade burit lagens förbannelse, lydig in i döden, och han har i sitt liv som ställd under lagen, Galaterbrevet 4, vers 4, hållit lagen. Kristi passiva lydnad i döden och Kristi aktiva lydnad i livet. Här har vi rättfärdiggörelsens grundval. Så intimt hör alltså rättfärdiggörelse och försoning samman, att det i apologin sägs: rättfärdiggörelsen är lika med försoning för Kristi skull. Gud rättfärdiggör, eller rättare, har redan försonat och dömt rättfärdig i Kristi död. Försoningen, rättfärdiggörelsen, förlåtelsen finns där som en objektiv verklighet, och den räcks fram. Tag nu bara emot, låt dig bara försona vid Gud, tro och du är frälsad. Så är tron ett redskap, som vi hörde här, den tomma handen. Tron är ett gripmedel, tron är inte grundvalen. Därför är det inte bra att i svenska kyrkobibeln på flera ställen står på grund av tron. På grund av tron. Vi kan slå upp Filipperbrevet 3:9 och ta upp ett översättningsproblem, där Paulus förklarar att han nu som kristen vill vinna Kristus. Jag vill vinna Kristus, inte med min egen rättfärdighet som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten av Gud på grund av tron. Här talar faktiskt svenska kyrkobibeln om en rättfärdighet på grund av tron. Men gör den verkligen det? Nej, inte ens svenska kyrkobibeln gör det. Här har vi ett exempel på en översättning som kanske ändå inte är så bra, men också på hur en översättning som är mindre god ändå inte behöver missuppfattas. Det är också här i svenska kyrkobibeln framställs ju tron som redskapet. Låt oss gå till vers 9. Där talas det om rättfärdigheten genom tron. Ja visst, där står det ju att tron är redskapet genom tron. Och det talas det om att rättfärdigheten är från Gud. Och så kommer sedan på grund av tron. Det allra sista. Är då tron grundvalen? Och det kanske är, jag kan undra någon, det står ju också i Hedegårds översättning på grund av tron. Hur är det egentligen? Men då ska vi se att där står en grekisk preposition som man kan gott översätta på grund av tron. Men då ska vi veta detta, att det innebär inte, om vi skulle översätta på grund av tron, att tron är grunden. Utan här har vi, här kan en enkel bibelläsare även i en bibelöversättning få klarhet. Jo, här står ju i vers 9 att rättfärdigheten kommer, det står ju först, genom tro på Kristus. Men då kan ju inte Paulus i samma vers motsäga sig själv och samtidigt säga något annat bara några ord senare, att tron kommer, att rättfärdigheten kommer på grund av tron. Här har vi ett förhållande som är så klart, nämligen något som kallas för parallelismus membrorum. Som hebré hade aposteln Paulus den egenheten att han sa samma sak två gånger och att han varierar, han växlar prepositioner. Vi kan bara se på Galaterbrevet 1:1. Paulus Kristi apostel, icke från människor, ej heller genom en människa. Och man skulle kunna, utifrån detta får vi inte göra en teologi och bygga på de olika professionerna. Han helt enkelt bara säger samma sak på två olika sätt. Att hans apostolat är gudomligt. Vi skulle kunna ge flera exempel på detta. Vi kan se till exempel Romarbrevet 3:30. Där står det. Jo, det står det. Att Gud gör de omskurna rättfärdiga av tro, så att de oomskurna genom tron. Så här ser vi mycket klart detta, att utifrån denna exempel så får vi inte göra en lära att rättfärdigheten kommer på grund av min tro. Utan tron är medlet och redskapet som tar emot rättfärdigheten. Artikeln om rättfärdiggörelsen genom tron måste försvaras. Tron är alltså inte rättfärdiggörelsens grund. Att detta här upprepas ofta beror på att vi i Sverige inom ett år kommer att få en översättning. En ny översättning i Sverige. Och det kommer Galaterbrevet 3:7-8 att översättas så här. Ni skall veta att det som bygger på tron, det är Abrahams söner. Skriften förutsåg att Gud skulle räkna hedningarna som rättfärdiga på grund av deras tro. Men detta är inte bara dålig översättning. Det är gränsen till förfalskning. När texten talar om att det troende är Abrahams barn, då kommer det i den nya svenska kyrkobibeln att stå att det som bygger på tron är Abrahams barn. Men det troende bygger ju inte på sin tro. Så säger också Bibelkommissionen att det ska räknas rättfärdiga på grund av sin tro. Det står ingenstans. Utan här har Hedegård så klart och enkelt sagt att det är rättfärdiga genom tron. Och svenska kyrkobibeln har att det är rättfärdiga av tro. Rättfärdig genom tron, rättfärdig på grund av löftet. Och det är klart och tydligt. Tron är redskapet, medlet. Tron är inte grund. Jag står inte på min egen tro. Då skulle tron vackla. Då skulle tron ha ett svagt fäste. Jag står på Golgata-klippan. Det är grundvalen. Förhållandet, sedan kommer aposteln in på förhållandet mellan löfte och lag. Löftet står fast, Guds löfte. Guds löften åt Abraham. Åt Abraham gavs löftet. Ett testament upprättades åt honom. Men detta löfte gällde inte alla judar. Det gällde en enda säd, avkomling, nämligen Kristus. Och i din säd, det vill säga i Kristus, ska alla folk på jorden välsigna sig. Första Mosebok 22, vers 18. Så fick Abraham ett gudomligt testamente. Han fick arvet, han fick syndernas förlåtelse. Han fick rättfärdigheten och saligheten. Den uppenbarade lagen fanns ju ännu inte. Vad som fanns var löftet. Varigenom förvärvade Abraham rättfärdighet? Inte genom lagen, utan genom löftet alena. Så måste löftet och lagen hållas isär. Genom löftet kommer välsignelsen, genom lagen förbannelsen. Men löftet, nådelöftet om Kristus gavs långt före lagen på Sinai. Alltså gavs välsignelsen och rättfärdigheten genom löftet före lagen. Och Guds löften upphörde ej. Guds löften är ej upphävda genom en senare utfärdad lag, lär Paulus. För judarna var det naturligt att binda samman lagen och löftet. Vi är Abrahams barn. Vi är fria, vi är inte trälar. Och då tänkte judarna på att de var fria genom sin laglydnad. Men Jesus sa till judarna: ni har djävulen till er fader. Johannes 8:44. Denna sammanställning av löfte och lag, den görs inte bara i judendomen. Katolska kyrkan förkastar tron alena och talar om rättfärdigheten som vunnen av nåd plus gärning. Så talar också i vår tid, fast i vår tid, om två Israel, den judiska staten som har löftet och lagen och den kristna församlingen, Israel efter anden, som två olika linjer efter vilka Gud skulle handla i nåd. Men Israel efter köttet, den israeliska staten, har inga Guds löften, det ska vi veta. Bibeln lär att det finns en absolut motsättning mellan löfte och lag, mellan kyrka och synagoga, mellan Israel efter anden och Israel efter köttet. Så är all lag upphävd på rättfärdiggörelsens plats. När det gäller själva frälsningssaken, delaktigheten i det andligt goda, delaktigheten i Abrahams välsignelse, ja, här är all lag upphävd. Här får inte ceremoniallagen komma emellan, inte 10 Guds bud, ingen moralig regel. Här på rättfärdiggörelsens plats är icke jude eller grek. Här är icke träl eller fri. Här är icke man eller kvinna. Vi alla är ni ett i Kristus Jesus. På rättfärdiggörelsens plats gäller alltså den regeln att alla är ni Guds barn genom tron på Kristus. Så är det alltså inför Gud på rättfärdiggörelsens plats. Hör ni Kristus till? Ja, genom tron. Ja, då är ni Abrahams barn och arvingar enligt löftet. Det ska alltså fastslås att det finns en jämlikhet i kyrkan, i den kristna församlingen. En jämlikhet på rättfärdiggörelsens plats. Och denna jämlikhet är alltså en jämlikhet inför Gud. På rättfärdiggörelsens plats, här är icke man och kvinna, jud eller grek, men inför människor. Inför människor ska skapelsens ordning upprätthållas. Låt oss säga detta. Luther är mycket angelägen att detta ska sägas, och i sin Galaterbrevets kommentar skriver Luther detta: i världen råder en utpräglad olikhet och skillnad mellan olika personer, och den skillnaden skall med flit upprätthållas. Ty om kvinnan vill vara man, sonen fader, lärjungen läraren, tjänaren herre och undersåten överhet, ja, då skulle hela samhällsordningen råka i en oerhörd förvirring. I Kristus däremot, där det inte är någon lag, där är alla ett. Och det kan ju vara viktigt att påminna om i detta bibelord om att alla är ett i Kristus. Hur detta bibelord utvidgas och görs till en lag, jämlikhetens lag, som kyrkan ska arbeta för. jämlikhetsideologin. När svenska kyrkan i vår tid menar att den stora uppgiften för henne är att föra jämlikhetens talan, då har man, för man vidare inte profeters och apostlars lära utan gnosticismens lära. Ty jämlikhetsideologin, den var den förde gnostikerna. Och vi har ett gnostiskt evangelium, ett förfalskat sådant som man lägger i Jesu mun, och aposteln Thomas förklarar som författare. Och där står det att när ni har gjort man och kvinna till ett, då skall Guds rike komma. Alltså, när könsdifferensen har upphört och människor istället talar om olika könsroller, då ska det ideala samhället, Gudsrikets samhälle, uppstå. Då har man utvidgat apostelns ord om att på rättfärdgörelsens plats ingen skillnad är. Man har strykit rättfärdgörelsen inför Gud och gjort detta till en regel att styra samhället. När vi ser ju hur det är i Sverige, att när denna ideologi, jämlikhetsideologin, förs fram, då råkar själva samhället i en oerhörd förvirring. Själva skapelseordningen upphävs. Men detta är inte kristendomens lära i lag och evangelium. Detta är en förfalskning av evangeliet och det leder till samhällets upplösning. Så ska vi gå över till Galaterbrevets fjärde kapitel för att se hur aposteln Paulus här kommer in på i en kamp, inte mot den judiska lagreligionen utan mot ideologier och främmande världsåskådningar. Men innan vi läser detta kapitel så tar vi en liten rast.